Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
Då är det förhör med Ronja Melak Adam och det är åklagaren som har beropat det förhöret.
Tack så mycket. Ja, Ronja, jag berättade ju sakframställningsvis här att du jobbar på häktet. Stämmer det? Och din titel är det kriminalvårdare då?
Jajamän, stämmer.
Hur länge har du jobbat?
Jag har jobbat sedan maj 2022 som kriminalvårdare.
Kan du ta mikrofonen eller kanske till och med sätta dig lite närmare? För jag ser här att ljudet går in lite dåligt på inspelning. Så, och så pratar liksom in i mikrofonen.
Ja. Jag kan sänka den där micken lite. Så ja. Perfekt. Då sa du började i maj 2022.
Ja, det stämmer.
Och sen så nämnde jag här också att du har en pojkvän som jobbar på häktet också.
Ja, det stämmer.
Och du ska ju höras här angående en händelse som inträffade. Och då var det i april 2023.
Ja, det stämmer.
Det är ju under påsken. Ja, under påsken var det, precis.
Ja.
Jag skulle vilja börja med att fråga dig. Om du börjar med vilka kontakter du har haft med Mahmoud som sitter här på andra sidan i ditt jobb. Och gärna detaljerat hur du har uppfattat de här kontakterna och så vidare. Så kanske jag ställer lite kompletterande frågor sen också.
Ja, jag jobbar ju som kriminalvårdare så att i mitt yrke är ju att man träffar ju de intagna ju där. Och när jag jobbade så hade jag en korridortjänst så att han var ju i den korridoren jag jobbade. Och så självklart när han ringer på det är jag som ska hjälpa honom. Och det började med att han var ju nyintagen på häktet och jag håller på att servera frukosten. Och då kom han fram och då förklarade på svenska vad han vill ha för frukost. Då förstod han inte det jag sa. Och då frågade jag, kan du arabiska? Och då sa han, ja det kan jag. Och så fick jag förklara på arabiska vad han vill ha för något. Och nej, det var liksom som vanligt. Och så var det en kollega till mig att sa att jag inte får prata med honom arabiska. Och det var, vad är anledningen till det? Han förklarade inte till mig varför. Man fick inte prata med honom. Det var som vanligt, när han ringde på så gick jag fram och hjälpte till honom och det var toalett och det var dusch och det var typ papper han ville fråga mig. Och så. Men dagen efter så var det att han kom ut och då hade han skrivit på armarna. Och ena skrivit på ena armen så stod det att vad han tyckte om för mat och det andra stod det typ kärlekstext någonting. Och då sa han till mig att jag har jättefin läppar och det var fint med röd läppstift på läpparna. Och det hade jag inte på mig då. Det stämde inte. Och då tyckte de andra att det var konstigt att han säger så till mig. Och då stod min pojkvän med där och då tyckte han att det var lite konstigt att han säger så till mig. Men mina kollegor sa till mig att jag ska avvakta med honom, att vi inte behöver hjälpa honom då. Utan de skulle hjälpa till och så.
Du skulle inte ha egen kontakt så mycket med honom då?
Nej, precis. Att man skulle ha varit för där och så. De kände att det var någonting som inte stämmer med honom. Jag tror att det gick några dagar så skulle jag hjälpa honom med duschen. Och då var han i våran förråd, skulle hämta kläder och där är ingen kameror. Då frågade han mig, är det någon där ute? Och då var det en från NT som hade praktik hos oss. Och hon var lite längre bort så han såg inte henne. Då sa jag, nej det finns ingen i korridoren, var något du behövde hjälp med. Då sa han, jag har ett lapp här, du behöver inte visa till någon. Utan det är mellan mig och dig. Jag tog emot lappen för jag visste inte vad det står i den. Och sen jag gick in i våran kontor och läste igenom och det var kärleksbrev till mig. Och jag kommer inte ihåg exakt vad det står i den. Jag minns bara att han tyckte att jag var vacker och att han har inga systrar och jag tycker att jag är jättefin och såna grejer. Det är det jag minns av texten.
Du sparade aldrig den lappen eller?
Nej, för att min vakthavande befäl då sa att jag skulle slänga den. Det var inget man skulle spara på. Däremot min pojkvän blev lite irriterad att jag slängde det. För han bara, det är bevis på att han göra någonting dumt där och då. Mm. Jag slängde den, men det var det fanns ju flera andra som kunde arabiska som läste det brevet.
Mm, okej. Okay. Mm.
Och de skrattade ju åt det för att det var ett jättelångt kärleksbrev. Det var liksom allt möjligt att stå. Han sa att från dag ett du frågade om jag ville ha smör och såna grejer. Och det var väldigt vacker och såna grejer.
Mm.
Och jag visade ju inte intresse för honom för att jag fick undvika att ha kontakt med honom helt och hållet. Jag fick byta avdelningen och så.
Mm. Mm.
Och så gick det ju några dagar och han ringde ju väldigt på. Då hade jag en aktivitetstjänst inne med att man får ta ut klienter och få dem liksom spela och umgås med dem. Så jag tog ju ut han från sin cell till spelrummet och började han prata jättemycket arabiska med mig. Och då, jag svarade ju på svenska för det fanns ju andra för att han ska förstå vad jag säger.
Mm.
Jag tror att han tog upp det med något med medicin eller någonting. Och du sa att jag har inte den här tjänsten, jag har inte nyckeln till läkemedelsskåpet utan jag får fråga min kollega. Det är hon som har nyckeln. Så jag gick in i spelrummet och sa att jag har två punkter att ta upp det med dig.
Vad sa du?
Han sa till mig att jag har två punkter att ta upp det med dig. Han fortsätter prata arabiska.
Mm.
Men jag svarade på svenska. Och då sa han att häromdagen när jag gick i korridoren såg jag att du kramade en kollega till dig. Du sa att det angår inte dig om jag kramar en kollega eller inte.
Mm.
Och du sa han att det här är inte lätt för mig. Men jag vet att jag är en väldigt speciell man. Och jag känner jättemånga utanför häktet. Jag vet att jag kommer ut för 2 dagar sedan. Och jag kommer göra saker med dig som... Ja.
Mm.
Det var det han sa till mig. Och jag blev jätterädd och det var obehagligt. För att han var så här kallblick, log mot mig. Och jag blev jätterädd. Så med affekt så stängde jag dörren jättehårt och jag sa, kan inte han hålla käft? För det var en kollega utanför. Och då skrattade hon för att hon visste att det var vem som var där inne.
Mm.
Så vet jag att dagen efter så var han inte kvar i häktet.
Han flyttades?
Jajamän, han flyttades till Göteborg.
Men vad jag förstår då, de här 2 punkterna, då sa du dels att...
Det var att jag kramade en kollega och han sa att han är en speciell man och när han kommer ut så kommer han visa vad han kommer göra med mig. Och han trodde att han kommer skrivas ut om 2 dagar då.
Mm. Och det här, vad han kommer göra med dig, sa han någonting mer? Utvecklade han det eller...
Nej, men jag vet att han log mot mig och det var väldigt obehagligt och jag blev jätterädd.
Hur tolkade du det hela? Du sa att du blev rädd, men hur kände du?
Ja, jag kände som att det var hot.
Och efter det så hade du ingen mer kontakt med honom?
Nej, han förflyttades.
Ja. Ja, men då tackar jag.
Tack.
Ja, så mycket. Och Anna Jörgensen, varsågod.
Mm. Jag tänker, Ronja, att du är ju en vacker kvinna. Som jobbar på häktet och möter ganska många män.
Ja.
Ja, är det liksom vanligt att det blir så här att någon blir kär i dig eller att man behöver, eller var det här någonting utöver det vanliga?
Jo, men det är alltid så att man får till sig hot och liksom brev och så, men det här var annorlunda.
Mm.
Det var obehagligt, tyckte jag.
Mm. Okej.
Okay. Det är inte bara jag, utan det är flera andra på häktet som får det. Det är liksom vanligt i vårat yrke.
Men det här hotet var annorlunda från
vad
du annars. Ja.
Ja.
För annars har ni någon rutin hur ni gör när ni får hot eller så. Du hade anmält till din chef den här gången.
Ja, man tar ju upp det med chefen. Och det är att klienten blir förflyttad från häktet.
Ja, okej. Okay. Och är det varje gång någon säger något liknande eller är det just när ni känner att det här är ett allvarligt hot?
Jag vet inte, men det kändes att det var allvarligt.
Mm.
Ursäkta, kan du prata lite högre? För jag har lite svårt att höra vad du säger.
Det här var, jag tyckte att det var allvarligt för det var obehagligt.
Mm. Okay. Om jag frågar så här, hur många sådana här rapporter på hot skriver du ungefär, om vi säger per månad?
Det är väldigt olika, jag kan inte svara på det.
Nej.
Det är väldigt olika.
Mm. Det här...
Men man skriver ju incidenter och aborter, det är väldigt olika.
Mm. Mm. Men det här är någonting som du kommer ihåg väldigt klart, om jag förstår det rätt.
Ja.
Har det varit någonting efter att du känner, nu blev han förflyttad, som jag förstår det?
Ja.
Ja, har ni träffats någonting efter det här?
Ja, två gånger, och det var inte så länge sedan. Jag kommer inte ihåg om det var oktober eller om det var november. Jag vet inte vad han gjorde, men jag vet att jag mötte honom i korridoren, och då kommer han i transport, men han var inte där för länge. Mm. Antingen han har varit på toalett eller någonting. Då får man låna.
Mm.
Och då tittade han på mig och klog. Och han låg jättekonstigt.
Mm.
Båda två gångerna.
Mm. Så det kändes som att det fortfarande finns någonting kvar.
Ja, det gör.
I det. Han är inte en vanlig intagen som vem som helst.
Ja, precis.
Okej. Mm. Okej. Okay. Men det stannar jag där. Tack.
Mm. Advokat Grudemo.
Inga frågor, tack.
Inga frågor. Då är förhöret slut. Och då är det förhör med målsäganden Julianos Josef, och det förhöret är påkallat av advokat Niklasson som inleder. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, Julianos, vi har egentligen bara en tvistefråga kvar. Det är om den här händelsen har föranlett att du har blivit sjuk, inte kunnat jobba. Och i så fall vad det har föranlett ekonomiskt för dig. Du hörde vad jag har sagt här när jag har presenterat yrkanden. Är det något spontant som du tycker jag sa fel, eller stämde det jag sa?
Det stämde.
Mm. Berätta då för oss först, vad jobbar du som med? Vad är din anställning?
Jag jobbar som väktare, 75%.
Fast anställd 75%?
Ja, precis.
Mm.
Ja.
Mm. Den här händelsen under åtalspunkten 1 som så att säga ligger till grund för våra påståenden, vad har den lett fram till för dig i förhållande till ditt arbete?
Att ja, det har varit korta, liksom jag har fått ringa in till min gruppledare och säga att jag inte kan komma för att det har varit så mycket att göra, och liksom dyker upp saker hela tiden som jag måste göra, liksom inför mammas begravning eller allt liksom, allt annat och så, och mitt mående.
Så att din mammas, om jag får tolka dig nu rätt, din mammas frånfälle leder till att du mår dåligt och inte kan jobba, och att det blir en massa praktiska saker.
Ja.
Som du måste hantera.
Jag hade ju min lilla syster som mådde jättedåligt också, som jag behövde vara närvaro för också.
Hemma hos Sara?
Hemma hos Sara.
Mm. De här händelserna då som orsakar att du inte kan jobba, kommer de så att säga snabbt till det, eller är det någonting som går att planera, eller?
Nej, det är bara att det händer och jag får ringa in akut och bara säga att jag kan inte komma, och det hade de fullt förståelse för.
Så akut oförmåga att gå till jobbet, snabba samtal till arbetsgivaren, akuta saker att fixa med?
Ja.
Då tolkar jag det timma för timma, dag för dag?
Precis. Mm.
Innebär detta att du hade möjlighet att kontakta någon vårdcentral, någon läkare vid de här tillfällena för att skaffa dig sjukskrivningar?
Det har varit lite svårt under den tiden.
Mm. Innebär det att det också har varit omöjligt för dig att skaffa då kontakter med Försäkringskassan och få sjukpenning och så vidare?
Precis.
Har du vid något tillfälle under de här perioderna, de här dagarna, haft möjlighet att få sjuklön från din arbetsgivare?
Det kan ha hänt, men de har jag räknat in med då, i det här då.
Mm. De är med i matematiken?
De är med i matematiken.
Det är bra. Om vi då går över till matematiken, vilken period pratar vi om i tid som den här beräkningen avser?
Vi pratar ju från att mamma försvinner och till där de hittar henne också då.
Mm.
Just den, och så längre fram dessutom också, efter hur det blev.
Jag har ju påstått att Du har gjort en analys av perioden februari till augusti månad 2023, är det korrekt?
Precis.
Kan du beskriva för oss hur du har gjort matematiken utifrån vilket lönebortfall du har haft under den här perioden?
Ja, då är det så att jag har tagit min bruttolön med vad jag har brukat få.
Din fasta lön?
Min fasta lön. Och så har jag jämfört det med vad under februari och mars och de här, hur det har gått till. Och då kan man se en stor jämförelse där med hur mycket jag har fått in jämfört med vad jag fått in innan. Om man ser så. Och ja, sjuk avdrag och karensdagar och sådana grejer.
Mm. Får jag tolka dig rätta mig om jag har fel nu?
Ja.
Du tittar på och utgår ifrån vad du normalt sett har för bruttomånadslön.
Ja.
Och du jämför det med vad du i praktiken får ut de här månaderna.
Precis.
Och du tittar också då på vad du har för sjuklön eventuellt någon månad.
Precis.
Och så uppfattar jag, då har du räknat fram bortfallet under de här månaderna då. I brutto.
I brutto, precis. Så då tog vi ju bort också, som sagt, som igår pratade vi om. 20% drog vi av ifall jag skulle ha missat möjligtvis.
Men första frågan blir här. När du då jämför din grundlön per månad med vad du har fått ut respektive månader i föreskatt, vad hamnar summan på?
Då är det 11 000 kronor.
Nej, men brutto. Brutto.
Då motsvarar det nästan 19-20 000 i bruttolön.
Okej. Okay. Så den siffran jag sa då, att ditt bruttoinkomstbortfall på grund av händelserna är upp till 20 000, någonstans 19-20 000. Hur har vi sen då räknat ut, du har ju hört vad jag har sagt, men dina tankar kring hur vi har räknat ut yrkandet på 11 000 kronor?
Då var det ju så att jag tog då 20%, vi tog 20% då.
Tog bort det?
Tog bort det. Om möjligtvis jag har missat någonstans, kanske fått in lite extra. Sen tog vi bort 33% skatt på det också. Och då landade vi på 11 000 netto.
Mm. Om du går tillbaka i tiden och tittar under de här perioderna, finns det något utrymme för dig att du hade kunnat ta in någon annan ersättning för att minska den summan?
Nej, det hade varit kanske mer till och med. Mm. Men det struntade vi.
Så det här är det minsta du har förlorat?
Ja.
Och det beror bara på detta?
Precis.
Tack, jag är nöjd så.
Mm. Vad sköter du med? Hon har frågor i den här delen. Nej. Ingen annan heller, förstår jag. Nej. Vad är förhöret slut? Ja, då ska jag säga att då är det förhör med Betty Gorgis. Förhöret är åberopat av advokat Bar David som får inleda. Varsågod.
Tack. Hej Betty.
Hej.
Du, jag tänkte fråga dig om två saker. Det första är, eller låt oss börja så här. Jag förstår att du, precis som de andra, har mått väldigt dåligt av det här.
Ja.
Och jag tänkte kanske undvika att ställa den frågan, för jag förstår att den är väldigt känslig.
Ja.
Men jag tänkte börja fråga dig, hur har dina föräldrar mått av det här?
Väldigt, väldigt dåligt. Min mamma gråter varje dag, fortfarande. Min pappa besökte mig förra året i somras i Stockholm. Och då märkte jag att, oj, man har gått ner mycket i vikt.
Mm.
Blev lite orolig där faktiskt. Sen träffade mamma också och såg att hon också hade gått ner väldigt mycket i vikt. De har inte kunnat sova så bra. Mamma går ju på mediciner.
På grund av det här?
Precis.
Ja.
Som sagt, för att kunna klara av vardagen.
Mm.
Pappa övertänker väldigt mycket. Har blivit väldigt trött. Jag tror det har varit väldigt mycket blandade känslor för han mest. Det har varit väldigt mycket både ilska och sorg.
Mm.
För mamma har det varit väldigt mycket sorg.
Mm. Du bor inte i Göteborg?
Nej,
Stockholm.
Precis.
Hur var din relation med Jonas?
Det var väldigt upp och ner. Vissa perioder hade vi bra kontakt. Vissa perioder hade jag inte lika mycket kontakt. Som hela familjen vet, jag är väldigt dålig på att höra av mig på telefon.
Jag förstår.
Hon besökte mig väldigt många gånger, dock i Stockholm. Det var ju, senast var ju dock ett tag sedan, det var kanske 3 år sedan hon var hos mig sist. År sedan så var jag hos henne. Och det var sista gången jag såg henne. Men vi hade väldigt mycket kontakt på Instagram. Vi skrev ibland där, WhatsApp också. Kunde skicka sms och bilder och lite såna här grejer.
Vilka roliga saker.
Ja, men precis, roliga saker. Så på så sätt, så genom de här små konversationerna som vi hade lite till och från, så var jag ändå lugn med att okej, men det är lugnt med henne liksom. Förra året, eller förlåt, jo, förra året, 2022, sommaren till vintern, hade jag inte kontakt med Jojo någonting nästan. Inte med någon med familjen, jag hade lite egna problem. Vi fick tillbaka kontakten. Jag minns att första gången och sista gången jag fick kontakt med henne, det var i slutet av januari där någonstans. Det var sista gången jag pratade med henne på telefon. Då var kära hemma hos henne också. Hon hade ringt upp mig. Hon var oftast den som hörde av sig. Som sagt, jag är väldigt dålig på att göra det. Så hon var den som oftast hörde av sig till mig. Hon ringde mig i februari någon gång. 2023. Ringde hon mig i februari. Jag satt på tåget, pendeltåget. Jag svarade inte därför att jag tänkte att det kommer brytas när som helst. Det bryts ganska mycket med att pendeltåg där. Men jag ringer henne sen när jag kom hem. Men så gjorde jag inte det för att jag hade glömt det och andra grejer kom i tankarna. Så det var det senaste, sista gången som hon hörde av sig till mig.
Jag förstår. Hur, om du har ringt henne eller skrev till henne, brukade hon svara då?
Alltid.
Ja.
Alltid. Och oftast när hon ville prata om olika grejer, då var det oftast lite längre samtal.
Ja.
På Instagram och WhatsApp och sånt, det var mer så här små konversationer, hur mår du? Saknar dig.
Ja.
Skicka lite kommentarer.
Om du skrev till henne, fick du snabbt svar?
Alltid. Mm. Jag har ju som sagt bott hos henne när hon bodde i Borås med sin familj.
Mm.
Jag bodde med dem ett tag. Så att jag känner min syster in och ut.
Ja.
Hon, även när vi bodde i Göteborg, så besökte hon oss väldigt mycket. Mm. Till och från, väldigt, väldigt mycket. För hon är mån om att ha bra relation till familjen.
Nu är det så att du har ju bott i Stockholm och så, men dina andra syster har du också haft kontakt med, förstår jag.
Precis.
Ja. Hur, om du fick ge en bild av det du vet om kontakten, frekvensen av kontakter och så mellan henne och Kärda då?
De har en väldigt bra kontakt. De har ju haft ett starkt band sedan de var små.
Ja.
De har pratat väldigt mycket. Hur de hade det när de var yngre i tonåren. Ja. Att det alltid var de två.
Ja.
Och vi vet att de alltid haft en speciell kemi mellan varandra. För att de är ganska nära varandra i åldern också.
Jag förstår.
Jag hade besökt henne väldigt mycket. Hon gick till henne. Det var frekvent kontakt mellan dem. Även när jag var hos Jojo så kom jag även Shada och besökte.
Mm.
Så att hon var ju liksom ofta där. Jag vet att de hade en väldigt god relation. Jag kan ju liksom säga att jag och Sandy har en typ av relation. Och Shada och Jojo hade en typ av relation tillsammans.
Jag förstår. Det är det klassiska systraparet.
Precis, precis.
Ja, tack. Jag har inga fler frågor.
Nej, advokat Grudemo. Nej, åklagaren. Advokat Niklas. Nej. Då är förhöret slut.
Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. tipsa gärna oss på krimfupp.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.